1997 har varit ett hektiskt år för kungafamiljen. De offentliga uppdragen, allmänhetens förfrågningar och massmedias bevakning har ökat. Och det har varit svårt att få tiden att räcka till.
Ibland är det svårt, för att det är ju många som är väldigt behjärtansvärt och man vill gärna hjälpa till. Men tyvärr, det går inte av tidsskäl ibland. Men så mycket vi orkar och kan så gör vi det gärna. Och sen när det gäller massmedia så, jag vet inte om, till exempel om man tänker på tv, det finns olika kanaler nu. Och de konkurrerar med varandra. Förr var det bara TV1 och TV2. Nu är ni så många också. Och det är många som frågar dem olika intervjuer och så vidare. Så det, också där hade det intensifierats. Och sen de skrivade journalister, listorna är lika så.
Hur drar man gränsen för att, jag menar, om kungafamiljen ska få ett eget liv så måste ju någonstans gränsen dras. Hur gör man?
Ja, hur gör man? Ge mig ett råd. Man är ju skärbara människor. Och jag tycker familjen är mycket viktig också.
I augusti konfirmerades prinsessan Madeleine i Vadstena klosterkyrka. Ett av de tillfällen under året då hela familjen var samlad. Prinsessan Madeleine förevigades tillsammans med det 30-tal kamrater hon hade på konfirmationslägret i Medevibrunn. På samma ställe där prins Carl Philip läste inför sin konfirmation.
Kan alla titta hit nu?
Tack. Jag hoppas att ni gör det samma.
Ja.
Efter lunchen bjöds på kaffe i Brunnsparken och till det, naturligtvis, prinsesstårta. Det enda statsbesök som kungaparet gjorde under året var i Sydafrika. President Nelson Mandela tog emot för första gången i officiella sammanhang tillsammans med sin nya kvinna, Graça Machel.
That's right. You're good. Well, how are you?
Very well. Very well.
This is His Majesty. And this is Her Majesty. This is Her Majesty. This is Michelle. Oh, how are you?
Det här var det allra första svenska statsbesöket i Sydafrika och det inleddes i Kapstaden. Efter det officiella mottagandet fortsatte besöket bland annat i distrikt 6. En stadsdel som till stora delar revs i slutet av 60-talet av den dåvarande apartheidregimen. Apartheid-regimen ansåg att den svarta befolkningen i distrikt 6 borde för nära Kapstadens centrum. Idag finns ett museum som berättar om den gamla stadsdelen. Kvällen bjöd Nelson Mandela på middag i närvaro av bland andra Desmond Tutu och den nyligen valde ANC-ledaren Thabo Mbeki.
Your Majesties, it is an honor to welcome the monarch of a people that reached out so firmly to us from the very continent that once nurtured the oppression of our country. For South Africans, the name of Sweden will always be indelibly linked with the support for shared ideals. Amongst the things that sustained us in that dark period was the humanitarian aid that came from Sweden. We shall never forget the generosity of Your Majesty's people and your country.
Strax utanför Kapstaden ligger Robben Island. En ö nyligen öppnad för besökare, känd som den fängelseö där Nelson Mandela satt fängslad i 18 år. I november 1996 lämnade den sista fången Robben Island, som då hade varit fängelse i över 300 år. Kungaparet besökte bland annat cell nummer 5, den cell där Nelson Mandela satt.
Go in and have a look. So all night the lights were burning. Mm-hmm. Even though the lights were on, if we were caught studying or even reading a book after 11 o'clock, we were punished.
Under en stor del av sin fångenskap på Robben Island arbetade Nelson Mandela i öns kalkstensbrott.
13 år hade man arbetat här i kalkbrottet. De fruktansvärda omständigheterna. Så jag hoppas verkligen att det här landet kan komma över detta. Och det är ju fantastiskt. Och presidenten chef står och säger, nu är det bra, nu går vi framåt och glömmer det som har varit. Jag tycker det är en storhet som är otrolig. Att kunna säga det.
Det här är Khayelitsha, en av flera snabbt växande kåkstäder i Sydafrika. Just här bor omkring en halv miljon människor. Ingen vet exakt hur många. Husen eller skjulen är små och byggda av masonit, plåtbitar och kartong. Standarden är låg, men mitt i slummen kan besökaren mötas av överraskningar.
Plötsligt fanns det en skola, en dövskola, som fångade upp barnen i området. 130 hade de nu. Och det ger ju hopp att människan engagerar sig och hjälper. Så fanns ett litet center som tar hand om barn som är undernärda. Och så har de tagit hand om mödrarna också. Och gett dem tillfälle att arbeta eller att leva, att lära sig att leva. Och så säljer man mattorna och så får de behålla en 2/3 av värdet. Och de kvinnorna, de bär ju familjens ekonomi för det mesta. Så att man ger dem en chans. Och samtidigt fick man ta hand om de små barnen. Så det finns en dagis också. Sånt ger ju hopp. Men att vi fick se Kåkstad visar också att de vill visa det och be om hjälp.
Ett kontrastrikt statsbesök som också väckte tankar om Sydafrikas framtid.
Man måste alltid tro på framtiden, det måste man. Även om att de har ju väldigt jobbigt, det har vi ju sett. Men de har ju en väldig drivkraft och de vill ju framåt. Och nu har de ju tagit över så att säga, en ny regim. Och med det så måste man ju visa att man klarar av det också. Så jag tror att den driver dem ju väldigt hårt framåt. Men det är stora problem och det kommer ju ta lång tid, helt klart. Och det är frågan hur länge folk orkar vänta. Tålamodet tryter ju hos de som inte har någon mat och tak över huvudet. Så det är det som är problemet, glömmat.
Kungen tog också emot flera gästande statschefer under året. En av dem var Irlands dåvarande president Mary Robinson som gjorde officiellt besök i Sverige. Efter sedvanlig mottagning på Stockholms slott tog kungaparet sin gäst långt norrut till Jukkasjärvi strax utanför Kiruna. Förr var detta en sameby. Idag är det ett samhälle där samer och svenskar tillsammans tagit tillvara alla möjligheter för att hålla bygden levande. Här finns ett av Sveriges märkvärdigaste turistmål, ishotellet, gjort helt i snö och is från Torne älv. Varje år fascineras tusentals turister av den konstnärliga utformningen.
Someone told me that in Ireland people are drinking on the rocks. In Sweden we are drinking vodka in the rocks.
In the rocks.
Kungen har själv följt projektet med stort intresse.
Jag var här för ett antal år sedan när de alldeles i början, när det bara var en stor igel, kommer jag ihåg. Och sen har jag ju då följt med den här utvecklingen. Man har ju läst om det i tidningen och jag tycker de har utvecklat det här till en fantastisk, ja man får säga att det är en viss, ja både det är självklart en turistattraktion här uppe men även ett speciellt sätt att kunna ta hand om folk och det är lite annorlunda och det har ju tydligen smittat av sig så jag har hört att de har utnyttjat den här tekniken och i varje fall idén att på andra platser också. Men de var ju först här och på så sätt har de kunnat förlänga både vintersäsongen och komma hit till Jukkasjärvi och annat. Fått hit många turister från långt ifrån, till och med hört japaner och annat som har varit här och bott över och även vikts i den här vackra kyrkan faktiskt som det är.
Kungen hoppades att president Robinsons besök skulle få svenskarna att intressera sig för det som förbinder Sverige och Irland. Han passade också på att visa upp ett stycke svensk kulturhistoria.
Jag tycker alltid att det är spännande. Jag har varit här många gånger tidigare men jag vet också att president Robinson är speciellt intresserad och får se lite annat, kulturen i norra delarna av Sverige. Då är Jukkasjärvi med kyrka ett väldigt fint exempel. Hon har ju önskat få komma hit upp. Irland har ju varit ett glesbygds
land kan vi säga, har haft väldiga svårigheter och har varit tufft. Men med, i och med det här samarbetet med EU under lång, eller de senaste åren, så har de ju faktiskt kunnat bygga upp det här landet igen på ett väldigt fint sätt. Och på något sätt så tycker jag det vore nyttigt och för att de här uppe kunna förstå den nyttan som Irland har haft av samarbetet med EU. Och man hoppas att det ska komma, någon gång ska det komma några pengar hit också så man kan utveckla den här landsdelen.
En stridsbåt från den svenska marinen eskorterar ett av fartygen i en för svenska farvatten unik militär flotta på väg ut ur Göteborgs hamn. Det är i slutet av maj och på det norska stabsfartyget Hortens kommandobrygga finns kungen för att delta när Sverige för första gången står värd för en PFP-övning. PFP, Partnership for Peace eller Partnerskap för fred, bildades på initiativ av NATO 1994. En organisation för fredsbevarande insatser med 27 medlemsländer, både NATO och icke-NATO-länder. Fartyg från 12 av dem fanns med i den övning som pågick i svenska och norska vatten. Och från Hortens däck kunde observatörerna bland annat följa olika ubåtsövningar.
Jag har ju fått uppleva den här, kan vi kalla för armadan av olika fartyg här ute på havet. Och det är ju från 12 olika länder och det är väl ett 30-tal olika fartyg och olika typ. Och det är inte ofta man får vara med som sån här stor övning.
Aldrig tidigare har så många krigsfartyg varit samlade utanför den svenska västkusten. Och det var den norska marinen som svarade för de kungliga transporterna till sjöss. Med torpedbåt färdades kungen tillbaks till fastlandet och i Marstrand hämtades så en av den svenska marinens helikoptrar. Senare under året gjorde kungen ytterligare ett militärt besök och då till en del av Europa där internationellt militärt samarbete i fredsbevarande syfte redan pågår, till Bosnien. På den militära flygplatsen i Tuzla möttes kungen av en internationell fanvakt och av en svensk hedersvakt. Svenska soldater har funnits i Bosnien sedan 1993 och den svenska bataljonen är förlagd i en före detta containerfabrik, numera kallad Camp Oden. Där la kungen bland annat ner en krans vid den minnessten som är rest över de 5 svenska soldater som omkommit i Bosnien. Han gavs också möjlighet att se en del av den skiljezon som svenskarna är satta att bevaka och en realistisk övning i minröjning.
Jag har ju följt utbildningen av de här svenska trupperna i Sverige, i Svidint och många platser i Sverige under olika omgångar. Och det här är ett utmärkt tillfälle att kunna se hur den här utbildningen har fungerat på plats och så att säga, i skarp situation här nere. Med den bakgrund som Sverige har och svenska försvaret i sina här fredsuppgifter så har vi har en bra utbildning. Vi har erfarenhet från många platser i världen under många, många år. Så att jag tycker de här grabbarna sköter på ett väldigt fint sätt. Och sen är just den här sammansättningen i den kontingenten som gör ju att det är lite annorlunda än andra grupper som är här nere. Utan vi har den här breda, både i ålder och erfarenhet. Och det gör mycket till.
Ett åldersspann till mellan 20 och 55 år. Det är ganska imponerande.
Ja, det är härligt. Det är bra.
Är det här en viktig del av kungens arbete, att göra såna här besök?
Ja, jag håller mig alltid om vad som händer inom försvaret. Det är liksom, det gör jag regelmässigt. Så att det här är liksom i och för sig led med den vanliga kontakten som jag har med försvaret.
I maj åkte kungaparet till Japan och först på programmet stod ett besök i det kejserliga palatset i Tokyo. Kungaparets besök utgjorde finalen på en ett år lång svensk kultursatsning som pågått i hela Japan. Bland annat har flera utställningar berättat om en del av den svenska kulturen och historien.
Nu är vi här för att visa vad Sverige och svensk kultur. Och på sätt och vis är man ju med i kulturen, men kulturbärare som jag alltid brukar säga. Och därför är det roligt. Vi hade den här vikingutställningen som kallas vikingutställningen, men det var ju även från stormaktstiden också. Och lite blandat. Och för att visa den kultur som vi har. Och där hade vi även med en hel del från både från Husgästkammaren tror jag, men även från Livrustkammaren på Stockholm. Och det är väldigt skojigt att kunna visa sådana fina pjäser som fanns där. Det enda man tycker kanske är lite lustigt att det är på ett varuhus. Men det hör ju ihop med att för det första brukar man göra så. Och varuhuset då sponsrar, jag har hjälpt till med den här utställningen och ställt upp väldigt brett och fint. Men sen får man ju tänka på att det här, de har ju någonting på, vad sa de, uppåt en 60, ja, snitt 60 000 besökare om dagen. Alltså på varuhuset. Och det är på helger över 120 000 och så vidare. Och då kanske blir lite, spiller över några stycken till vår utställning.
Många band skulle klippas, många utställningar skulle besökas och det svenska skulle lanseras. Efter en intensiv vecka i Tokyo tog kungaparet tåget västerut. Resan gick bland annat till slottet Hikone, byggt på 1600-talet. Och här bjöd Japan tillbaks med en del av sin gamla kultur.
Swedish steel.
Sir.
Swedish.
Det har
han
förstås. Very nice.
This is
an old. This is a modern sword, sir.
This is modern.
Yes. Made about 10 years ago, sir. Oh.
Thank you.
Det kungliga sällskapet övernattade på ett gammalt värdshus. Allt enligt japansk sed vad gäller kläder och mat. En måltid bestående av ett 20-tal rätter. Drottningen har ju tidigare starkt engagerat sig mot sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. Och i samband med besöket i Japan tog hon upp frågan igen under ett seminarium på den svenska ambassaden i närvaro av bland annat stora tidningar och tv-bolag från hela världen.
Your Imperial Highness, Your Excellencies, Member of Parliament, Distinguished Seminar Participants. This Japanese-Swedish seminar is most important to follow up the World Congress against commercial sexual exploitation of children, which was held in Stockholm in August 1996.
Man kunde aldrig tro att det var ett sådant stort problem. Men nu har man vaknat upp och man är uppmärksam och man verkligen tar upp det i parlamentet och försöka att ändra sina lagar, att anpassa sina lagar så att just för att hjälpa barnen och skydda barnen.
Ett års intensiv marknadsföring av Sverige i Japan. En satsning som imponerade också på kungaparet.
Sverige har ansträngt sig mycket och det har varit fina utställningar, fina teaterföreställningar. Man har haft, ska vi säga, happening som det heter idag av olika slag som har varit väldigt viktiga för svensk industri. Och jag vill verkligen tacka Sverige men också ambassaden som har hållit i detta på ett utmärkt sätt.
Man kan väl säga att det har funnits en större efterfrågan i år kanske än någonsin på kungafamiljens medverkan. Hinner drottningen med något familjeliv, något privatliv?
Ja, vi kämpar som så många andra föräldrar. Det är klart. Jag vet inte det, varför, men det är riktigt. Det har accelererat enormt. Kanske också att genom de tekniska hjälpmedel idag som fax och dator och så vidare att gå mycket fortare och man någon faxar och förväntar sig ett svar inom 5 minuter och man blir nervös och så ska man göra det och det blir så intensivt. Livet har blivit mycket, mycket intensivare. Och vi får många brev också av allmänheten som ber om hjälp till exempel och det ska man också gå igenom så att det är riktigt, vårt liv har påverkats lite av det och det är mycket förfrågningar som kommer, det är sant.
En resa till Capri i södra Italien skulle man också hinna med. Hit kom kungaparet för att besöka Villa San Michele, ett svenskt museum här som firade 100-årsjubileum. Ett tillfälle som nog låg kungen extra varmt om hjärtat, för han går bokstavligt talat i sin farfars mors fotspår när han första gången stiger in i huset där hon tillbringat så mycket tid. Drottning Victoria var en väl sedd gäst här och San Michele var en av hennes käraste platser. Villan tillhörde hennes livmedikus och tillika gode vän Axel Munthe, som uppförde helt efter eget huvud. Tack vare drottning Victorias stora fotointresse finns många bilder från tiden. Och nu, 100 år senare, står hennes sonson och fotograferar på samma plats där hon en gång stod. Så fäst blev drottning Victoria vid Villa San Michele att hon lät bygga en nästan identisk villa hemma i Sverige. Soliden på Öland.
Drottning Victoria var ju här många gånger, och det är klart att hon har ju tagit med sig många idéer, och vi känner igen många detaljer, de här vackra kolonnerna som vi har exakt likadana. Också på Soliden och de här långa gångarna och pergolan och alla de här vackra gamla oljekrusen och idéerna med en del inmurade fragment och så vidare. Och så det är en märklig upplevelse att vandra här. Jag har ju vetat om det, jag har sett bilder på det, men det är annorlunda att verkligen komma hit och se det verkligen så här en vacker dag som idag. Det är underbart.
Hon inspirerades också av Axel Munthes trädgård, även om de naturliga förutsättningarna på Öland skiljer sig från dem här i Italien.
Den berättas att Munthe planterade med cypresser som villade.
Solen är ju svensk miljö och det här är någorlunda annorlunda, och det är klart att det blir ju, och därför är det ju lite knepigt också med de växtligheter som vi har. Vi har ju förstås, hon har ju tagit med sig vissa växter som hon har försökt anpassa på Öland, men det har ju varit svårighet, och det är klart, vi kämpar ju vidare, men därför blir det lite annorlunda. Och vi har ju byggt vidare på det här och skapat vår egen trädgård på Öland med svensk klimat som självfallet då som utgångspunkt. Och därför blir det annorlunda.
Jag är ju fascinerad av Soliden och drottning Victorias förmåga att använda parken och grönskan och kunna plantera trädena som 80 år senare har gett oss nu de vyerna som hon kanske har drömt om, men som vi får uppleva. Och det är mycket skickligt. Jag menar, Axel Munthe, han använde och utnyttjade utsikten. Den fantastiska utsikten här.
Precis, jag står och tittar ut här. Det är därför jag har lite svårt att koncentrera mig. Det är så vackert ut ur det här över havet och fåglarna. Och bara som en mås kastas ut här. Det är underbart.
Till sist klättrade kungaparet upp för berget bakom villan för att besöka Barbarossaborgen. En gammal medeltidsborg som är rastplats för fåglar på väg till Afrika. Här träffade de ornitologer från en fågelstation på Öland, Ottenby, som kungen ofta besökt. Så det var med van hand han släppte den här lilla fågeln, en kungsfågel.
Kungafamiljen drabbades också av personlig sorg under året. Drottningens mamma gick bort och i början av året avled prins Bertil.
Ja, det är det som känns ganska tungt. Det var ju då tyvärr när prins Bertil gick bort i början av året i januari. Och det var ju en stor förlust för familjen. Och inte bara för familjen, utan även för... Han gjorde ju stora tjänster för näringslivet och för svenska folket. Så det kändes väldigt påtagligt. Och en gammal, så att säga, en fin farbror inom familjen. Och jag kan också säga, ja, i stort sett en lite reserv och extra pappa för mig, och en stor personlighet inom familjen, absolut.
Prins Bertil var ju innehavare av Serafimerorden, och efter hans död flyttades hans vapensköld traditionsenligt från Stockholms slott till Riddarholmskyrkan. I tomrummet som uppstod mellan spanske kungen Juan Carlos och norske kung Harald kom sen prins Carl Philips sköld att placeras. Carl Philip, som är den senaste mottagaren av Serafimerorden, som han fick av kungen i samband med sin 18-årsdag den 13 maj.
Det är klart, för hans del i det, som för kronprinsessan när hon blev myndig. Hon kan och han kan hjälpa till i verksamheten och så att säga, på modernt språk, vara stand in för mig om så skulle behövas. Och det är väl kanske det viktigaste i hans 18-årsdag. Sen är det väl så att hos alla pojkar är väl just körkor, det är väl kanske det som hägrar allra mest. Men, och det har väl han också sett fram emot. Och samtidigt har han då hunnit med det här med jägarexamen, som är roligt. Han har ju självfallet varit med mig i skog och mark här sedan han var en knatte, för att få uppleva det på rätt sätt och varit med. Så han
har kunnat få en naturlig inskolning i jägarens liv, så att säga. Sen då med slutligen till att han får jägarsamen och diskot.
Det är ingen större skillnad, relationen far-son, far-dotter?
Nej, det tycker jag inte. Men det tycker jag, vi försöker hålla så pass god kontakt som möjligt. Jag hoppas jag i alla fall, det vet man ju aldrig. Men man hoppas att de upplever det på det sättet. Annars får de väl säga till, eller hur?
En av döttrarna, kronprinsessan Victoria, åkte med till Norge för att delta i kung Harald och drottning Sonjas gemensamma 60-årsfirande. Festen gick av stapeln i tusenårsjubilerande Trondheim och följdes av en flera dagar lång resa i Nordnorge och Lofoten. Kungligheter från hela Europa var gäster, och för den svenska kungafamiljen var det också ett kärt besök hos goda vänner.
Ja, vi träffas ganska ofta egentligen, och det är alltid trevligt. Så också privat är vi ganska nära, och särskilt kronprinsessan är guddotter till kung Harald. Så det blir inte bara konfirmation och så, men också privat träffas vi ganska ofta. Det är alltid mycket trevligt. Först var det festligheten i Trondheim som var väldigt fina. Tusenårsjubileum och kungadrottningens födelsedag. Och sen seglade vi upp här med Norge. Och igår vandrade vi till här 5 på morgonen för att titta på solnedgång.
Och nedgången?
Ja, nedgången. Inte hela
som
nedgången.
Inte blev med.
Ja, just det. Och det var väldigt vackert. Mm. Jag tror du tyckte också om det.
Jag tyckte det var helt otroligt. Det var jättefint. Det är första gången jag är uppe och jättevackert. Det som fascinerade mig var färgerna. Men ljuset självklart också, i och med att solen aldrig går ner. Så det var ju lite undligt där. Men det är jättevackert var det.
Att passera polcirkeln, var det spännande?
Jag tyckte det var jättespännande. Och nu, vi har varit så otroligt... Vi har haft så otroligt tur med vädret. Helt fantastiskt har det varit. Och just när vi passerade gränsen där så var det regnigt och blåsigt och iskallt.
Men det ska vara.
Ja, precis. Det var jag precis att det ska vara så där lite jäkligt när man passerar.
Vi fick besök av Neptun.
Och hur var det?
Ja, han var fantastisk. Han hade långt grönt hår och blåa ben och massor med fiskar i sina kläder och höll ett fantastiskt tal. Och så blev vi döpt och fick ett bevis på det. Så det var väldigt speciellt.
For an ancient Roman god, nothing is impossible. And therefore, your majesties and royal highnesses, this is the Arctic Circle.
Hur gick dopet till?
Ja, vi fick gå igenom en ring. Polarcirkeln på. Och sen blev vi döpt med vatten.
Vikingamuseet i Borg är en rekonstruktion av ett gammalt hövdingahus. Här har man skapat en genuin stämning.
De har lyckats verkligen fånga in atmosfären i det. Det är alltså inte bara ett byggnad som de har. Och nu går klockan. De har bara inte lyckats fånga... och bygga ett gammalt hus och, som man kanske tror att det har varit, men de har verkligen fångat in atmosfären också. Och det var eld i mitten och vi satt omkring och hade såna...
Vi satt och åt där, vi hade middagen där igår. Jättemycket. Med då gammaldags mat eller så som det borde vara. Så man, med en stor jättefisksoppa och vad var det mer? Det var vildsvin och får och...
Får?
Vilse.
Ja.
Var det gott? Ja, det var jättegott.
Och ingen gaffel. Vi fick äta med kniv eller sked. Det var inte så lätt.
Och så kom kungafamiljerna till Å, en gammal fiskeby längst ut på Lofoten, där man besökte ett fiskemuseum. Med på den här resan var naturligtvis också världspressen, och det var alldeles tydligt vem som var deras favoritobjekt.
Victoria!
Victoria!
Victoria! Victoria! Victoria!
För kronprinsessan var det här en ny situation.
jag blir bara glad om det är positivt, om man så säger. Då gör det ju ingenting. Det finns många olika vinklar på det också. Då blir man bara glad. Men ja, det är klart, det blir en annan situation. Det blir det. Och jag är inte van vid det.
Tror kronprinsessan att det kommer att krävas en annan relation till pressen framöver?
Det finns ju många olika press. Det finns ju press som accepterar och press som inte accepterar. Och man rättar sig efter det också, och förtroende. Man bygger upp förtroende till varandra. Och
respekt till varandra också, eller hur?
Ja, men det är ju ömsesidigt. Men om då inte det respekteras, då blir det tråkigt för båda parter, om man ska säga. Det fungerar inte, det är ett samspel.
Hur mycket kan man kräva? Hur mycket kan allmänheten och pressen kräva av en kunglighet? Hur mycket orkar kronprinsessan till exempel med?
Jag vet inte.
Under sommaren fortsatte hennes program i en rasande takt. Bland annat besökte hon Norsjö och deltog i en ungdomsfestival i Nyköping. Och så var hon med på Kungliga Svenska Segelsällskapets regattabal i Sandhamn. Sen åkte hon inlandsbanan tillsammans med kungen och drottningen. En lång resa genom norra Sverige från Östersund till Gällivare. Och det kom att bli en enda lång manifestation till kungaparets och kronprinsessans ära. Överallt möttes man av flaggor, jubel och sång.
Hur viktigt är det att ha folkets stöd?
Det betyder väldigt, väldigt mycket. Och att jag blir väldigt glatt överraskad varje gång man kommer till ett nytt ställe, och man blir otroligt glad. Jag uppskattar extremt mycket. Det enda jag känner, det är att jag inte kan visa på det sättet jag vill hur mycket jag uppskattar det som folk visar. Alltså.
Hur skulle kronprinsessan vilja visa uppskattning?
Jag vet inte, men jag skulle gärna vilja göra någonting mer. Jag skulle gärna vilja ge någonting, i och med alla barn som kommer och alla vuxna också, men framförallt de små barnen som står där med sina flaggor, och man blir jätteglad. Det är verkligen rörande.
Hon fick lära sig att hantera alla möjliga sorts situationer som kan uppstå på en sån här resa. Här i Storuman fick man ett något okonventionellt mottagande av den lokala PR-föreningen Vildmannen.
Namnteckning på mitt gästtrin när ni nu kommer till Vildmannens högborg.
Här är det?
Ja.
Varför där är det?
Så. Jo.
Va? Det är en massa papper.
Ja, det.
Nu kommer vi in i det här fram. Visa hur man gör när man... Nu kommer den på spjärden. Spjärden! Nu kommer den på fjärden. Tar du en borste här då? Man borstar då bort mjölet. För annars bränner det och blir gult.
Här fick hon också lära sig det traditionella sättet att baka tunnbröd, så som man gjort det i Norrland sedan urminnes tider.
Skjuts i ugnen.
Ni får föreställa er att den är jätterund och fin. Alla uppfattar ju då cirka på olika sätt och så.
Då ska vi se. Jag måste hjälpa.
Ja.
Du får in den här.
Ja, men titta här.
Den rymdes.
Ja, och sen skjuts in i ugnen, pappa.
Jättebra.
Varför ska mamma inte göra allting mycket bättre? Nu tar jag min båt så går det.
Vi ska se nu vad som händer. Där.
Kom hit på träningsläxan. Du är välkommen. Så mycket syndar.
Att köra lok är inte heller lätt första gången, men också det klarade hon med glans. Och nu kan hon lägga lokförarerfarenhet till en redan gedigen lista för en 20-åring.
Nu måste vi köra den här för det går för sakt.
Hur fort ska vi köra då?
Kommer du? Kan du se att du får ström på motorerna här?
Kan ja, vi på lite mer. På 62 bara.
Oh ja, jag menar.
61, det verkar inte bra nu.
Nej då, ta lite mer då. Så ja. Nu kommer
han. Oj, oj, så ja.
Det här går jättebra. Det verkar som lite krokigt att han gjort, han har inte kört tåg. Jaha.
Nej, okej.
Kronprinsessan satt fortfarande själv vid spakarna när tåget plötsligt stannade mitt i skogen en bit utanför Arvidsjaur. Kungafamiljen skulle få besöka ett samiskt sommarviste.